Podplay. Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt för hela säsongen finns redan att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Alltså, vi lägger på där då. Så att, och jag kunde inte sova på hela den natten. Jag tänkte, okej, hur ska jag få fram den här informationen? Vem är han? Vad heter han? Hur gammal är han ens? Jag vet, alltså, det liksom skakade om hela min värld. Det blev lite, alltså, känslan av obehag bara sköljde över mig.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi att få reda på mer om här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och idén till podden, det fick jag ur en egen erfarenhet. Veckans gäst är Josefin. Välkommen hit till Älskade psykopat. Kan du börja med att presentera dig själv?
Ja, jag heter Josefin. Jag är i 30-årsåldern. Jag har två barn, sjukskrivna för tillfället på grund av saker som har hänt med mitt ex då. När jag valde att vara med i podden för att berätta min historia, hur lätt det är att hamna i en destruktiv relation och hur lätt det faktiskt är att gå från en destruktiv relation till en annan. Fast man har ögonen öppna så kan det lätt hända.
Och den här destruktiva relationen som du ska prata om idag, är det...
Det handlar om min exman som levde ett dubbelliv.
Och om du berättar egentligen allt från början, dels om hans dubbelliv, vilket vi kommer komma in på. Men berätta, hur träffar du den här mannen och hur är ditt liv precis innan du träffar honom?
Innan jag träffade honom, jag var på väg upp och återhämta mig från, jag hade hamnat i en väldigt djup depression. Var på väg upp och hade liksom börjat lägga livspusslet och så. Hade börjat sätta igång och jobba lite grann och flytta in i en lägenhet. Hade bott hos min mamma en period för att jag hade mått väldigt dåligt. Och han trillade in på mina sociala medier. Vi hade några gemensamma bekanta och det var personer som kändes liksom stabila och så. Och han började med att ge mig jättemycket komplimanger och så. Lite så vi fick kontakt till en början.
Hur kände du dig, alltså det här allra första meddelandet som du får? Visste du om honom?
Nej, han var helt okänd för mig till en början. Jag visste inte alls någonting om honom eller så. Men han såg väldigt städad ut. Han berättade att han jobbade. Han hade barn och livet liksom flöt på. Han verkade liksom, inga anmärkningsvärt liksom. Och jag kände väl det lite så, en sån man jag skulle kunna liksom behöva. Någon som är stabil och som förstår mig och ser mig och de sakerna. Och han verkade vara den rätta kandidaten.
Och hur går det här framåt sen tills ni ses för första gången?
Det går väldigt snabbt faktiskt. Han påstod sig då att han hade några lediga dagar för vi bodde i olika städer då. Och han ville jättegärna komma och fika eller luncha och han var liksom så här, jag måste träffa dig, du är så himla intressant människa. Jag har aldrig sett någon som du, vill träffa någon som dig och snälla träffa mig. Och han liksom överöste mig med komplimanger och jag var ju som sagt på väg upp från en depression. Så att det liksom, det kändes som att han styrkte min självkänsla. Och jag sa, men det, självklart ska jag träffas, ta en fika, det är väldigt oskyldigt. Så han kom och hälsade på mig. Han skulle stanna över dagen, sluta med att han stannade över helgen. Sen åkte han hem igen.
Hur var känslan när du möter honom och vad gör ni?
Vi går och lunchar på ett ställe och första anblicken han var väldigt fräsch. Jag tyckte att han såg väldigt bra ut. Hade väldigt snälla ögon, väldigt snällt leende. Pratade väldigt mycket om sig själv, om sitt liv och sina barn. Jag fick inte riktigt en syrlig vädret eller någonting jag kommer ihåg alltså, än idag. Men jag tänkte att liksom, det var en väldigt entusiastisk människa och det liksom, han kändes som en frisk fläkt.
Och sen då, han bor hos dig här den första helgen.
Ja.
Var det någonting du reagerade på eller kändes det naturligt? Eller?
Naturligt kanske inte direkt så, men vi klickade och det var ganska mysigt. Det var liksom en härlig helg och vi var ute och promenerade och beställde hem mat och tittade på film och pratade om allt och inget och hade väldigt djupa konversationer om livet och han berättade om sin bakgrund, om sin barndom och vi hade väldigt mycket gemensamma saker från våran barndom. Och det liksom, så det kändes väldigt bra, även om jag tyckte så här, okej, vi har liksom inte träffats innan. Jag som person hade nog inte sovit över hos någon under en hel helg efter liksom bara ha träffats en gång och kanske bara pratat under någon veckas tid liksom. Men jag tänkte, ja men det känns ju rätt, så varför inte? Det kändes väldigt harmlöst och oskyldigt.
Mm. Och då sen när han åker hem så här, hur känner du dig då och hur utvecklas det här framåt?
När han åker hem så liksom var det väldigt mycket smsande och han liksom så här, åh det känns så konstigt att åka ifrån dig och det känns så rätt och han har aldrig klickat med någon som han har klickat med mig och det var liksom väldigt extrema, intensiva, positiva känslor och kärleksförklaringar och vilket jag inte var van vid. Så jag blev ju väldigt så här överväldigad på ett positivt sätt. Jag tänkte, men gud alltså, jag har aldrig haft någon som är med mig eller pratar med mig på det här sättet. Så han åker hem och sen så börjar det bli lite så här, åh jag saknar dig så mycket och jag känner så här, jag saknar kanske, du känner ju inte mig, alltså vad är det du saknar hos mig, men vi hade ju väldigt trevligt liksom, det var väldigt trevligt sällskap så, nej, men, så jag tyckte det var, kändes okej där och då och sen så går det väldigt snabbt innan han vill komma tillbaka och hälsa på mig.
Berätta vidare hur, ja men dels här alltså hur du känner att du börjar må i det här. För du sa att du var på väg ur en depression, uppåt.
Ja.
Hjälpte han då att lyfta dig från där?
Ja, jag tyckte det. Jag stod väldigt still i livet då, kände jag. Även om jag liksom hade börjat lägga vissa pusselbitar så kände jag liksom att han kände som en frisk fläkt. Och han hade så mycket kontakter och jag kan hjälpa dig och stötta dig med de sakerna du vill. Och liksom, för jag ville också flytta från den staden som jag bodde i då till den stan som han kom ifrån. Och det kunde han hjälpa till med. Han hade väldigt mycket kontakter gällande lägenheter och jobb. Och nej, men det här är någonting jag kan finnas för dig. Liksom och jag vinner ingenting på det. Jag vill hjälpa dig för att jag ser dig. Och sen så, jag tror det går inte ens 2 veckor. Sen kommer han tillbaka. Sen lämnar inte han. Och då börjar liksom lite små saker komma fram gällande hans barn. Att situationen med barnens mamma kanske inte var så himla fin som han påstod till en början. Då börjar ju det här med att han liksom började prata väldigt illa om henne. Och till saken hör att jag hade ett barn sedan innan. Har en väldigt god relation till det barnets pappa. Vi står varandra väldigt nära. Och då liksom att ha en pappa som man liksom ser är en exemplarisk person på alla sätt och vis. Så det vart väldigt, jag tyckte synd om honom och att gå från att, då hade han sagt att han träffade barnen varannan helg till att nej, det är övervakat umgänge och hon anklagar mig för att missbruka droger och alkohol och det ena med det andra. Men hon, allting var hennes fel, att hon var ute efter att sätta dit honom, hon är bitter till att i tingsrätten det var liksom fullt med kvinnor där och kvinnorna var riktiga manshatare och de var ute efter honom och sätta dit honom, så det var därför det hade blivit som det blev. Och jag tyckte väldigt synd om honom för att han har ett sätt att prata runt saker och han är väldigt känslosam. Det var mycket tårar och mycket sådana saker, så att det blev, alltså, så att jag frågesatte inte heller att han fastnade hos mig, för att där började jag känna, det verkar som att vi behöver varandra. Här är vi två halvtrasiga människor som har hittat varandra och så. Och sen också just den här, att han körde på det här kortet med barnen. Det var liksom, det gjorde väldigt ont i mitt hjärta att se liksom här, han försöker ju. Han vill vara pappa och här är hon så rabiat och liksom tillåter inte det här.
Och du sa då att han åker aldrig hem igen.
Nej.
Berätta om de här månaderna framåt och när du egentligen börjar se fler varningstecken som verkligen får dig att reagera.
Det började ju lite smått där, så de kommande, jag tror det går 3 månader innan han till och med friar till mig. Och det var inte något romantiskt frieri så, utan det var, jag måste berätta, jag har en kommande rättegång på gång och om vi bara är sambo, det kommer bli väldigt svårt för dig att komma och besöka mig. Det är mycket enklare att få telefonkontakt och besökstillstånd och så när man är gift. Och jag var så här, och då hade han under den här perioden verkligen överröst mig med liksom komplimanger, och han finns där, och om jag hade det kämpigt med någonting, det var vänner eller familj, han stod alltid på min sida och han såg alltid min sida ur det, men, och det är alltid alla andras fel, att det är jag som gör rätt och så. Och det, ja, nej, men det gick väldigt snabbt. Helt plötsligt hade han sagt upp sin lägenhet och han skulle komma med sina möbler, men det fanns inga möbler, han kom bara med liksom ett par väskor med kläder. Han har ju, vad jag tyckte då var väldigt bra förklaringar på det hela. Men jag bodde i andra hand, så lägenheten var möblerad. Men jag har inte så mycket bilder på mina barn. Jag fick inte med mig och mamman låter inte mig. Och sådana saker. Så att, och då tänkte jag så här, men det är väl en godtagbar förklaring. Ja, situationen, boendesituationen är som den är. Och, så att jag tyckte, jag försökte vara väldigt förstående också. Sen är han, som sagt, väldigt känslosam, så när man börjar ifrågasätta honom, han tar det väldigt starkt, som ett angrepp, som en attack mot honom som person. Hur kan du vara som andra och attackera mig så här? Du tror inte på mig, jag trodde du var annorlunda. Så han spelade ju liksom på samvetskortet för mig, och där kände jag mig väldigt dum liksom, att det är klart jag tror och litar på dig liksom. Det är väl självklart.
Den här tiden när ni då har, för han friar, hur långt är giften er sen?
Det alltså går väldigt snabbt också, att från det att han frias var det väldigt snabbt att han fixade med papperna som man behöver. Och jag sa okej, men om man gifter sig vill man ha ett stort bröllop. Jag menar, alla tjejer drömmer om ett stort bröllop med den här prinsessklänningen och så. Men han tyckte liksom, och då började det pipa fram lite grann, att men han och hans mamma står inte varandra så nära. Han har ingen kontakt med sin pappa överhuvudtaget. Och det är mycket finare när det är intimt. Och då säger han också att det går ju väldigt fort, snabbt här då. Så att jag menar, folk kommer ju sätta sig emot bara för att de tycker att det går för snabbt. Men våran kärlek är ju väldigt stark och vi älskar varandra och ingen förstår oss. Det var väldigt mycket våran bubbla. Och jag tänkte, ja men okej, okay. Så det blev ett väldigt intimt bröllop, bara jag och han, ett vittne i rådhuset. You're the air that I breathe. Yes, and you.
Och den här tiden då, som gifta, han bor hos dig. Beskriv den här första tiden fram tills du börjar se varningssignaler.
Alltså till en början så sa ju han att han hade jobb och sådana saker. Men med tiden så, nej, han hade inte jobb, han hade precis fått sparken. Och det var ju samma sak det här med barnen också. Jag ville inte berätta att du skulle lämna mig eller döma mig. Och det var genant och det var jobbigt för honom. Och sen blev den här isoleringen också. För mina dåvarande vänner började ju reagera. Liksom, ni flyttar ihop lite för snabbt. Och vem är han? Och liksom, vi är aldrig själva med dig längre. Han ska alltid vara med. Eller så ringer han och han är med i telefonen. Och där skapades ju liksom en irritation från min sida. Att jag liksom adopterade hans tänk lite grann. Liksom, att ni är så himla cyniska och kritiska. Kan inte ni bara vara glada för min skull? Och jag förstår att ni kanske inte förstår, men ni ska vara stöttande ändå. Men de hade ju all rätt att ifrågasätta. För att jag blev väldigt isolerad, och den här isoleringen gick ju väldigt, väldigt långt. I slutet av vår relation så kunde det gå månader utan att jag hade en interaktion med en annan människa. Så när jag gick ur relationen till och med så hade jag svårt med talet. För att jag pratade inte med andra människor. Och liksom så att det hade väldigt allvarlig påverkan. Men det började ju lite smått där, den här isoleringen. Det var jag och han. Och han hade alltid en ursäkt till att vi alltid skulle vara ensamma. När min dotter kom och hälsade på. Då var det så här, ja, men hur ska hon lära känna mig? För jag var väldigt mån om våran ensamtid. Liksom. Vi ska gå till parken, vi ska gå fika eller bio och sånt där. Och han skulle alltid inkluderas. Och när jag var så här, men nu ska vi ha våran egen tid. Då spelade han på, hur ska hon lära känna mig om du inte ger mig chansen? Hon är ju inte hemma så ofta. Och jag tänkte så här, ja men det är ju sant. Och de behöver ju etablera en relation och de här grejerna. Men det vart ju också att min och hennes relation saboterades väldigt mycket.
Precis, du beskriver det här isoleringen. Du får jättegärna berätta mer om den om en stund. Jag tänkte på, du sa precis i början att han levde dubbelliv.
Mm.
Kan du beskriva hur allting uppdagade sig, vad det var som yttrade sig? Vad handlade hela det här dubbellivet om?
Alltså när vi träffades då påstod ju han sig att hans ena förälder var svensk och den andra var utländsk då. Och han kunde en hel del fraser och meningar, ord och det här språket då, som han påstod att den andra föräldern pratade och det landet den kom ifrån. Och vi firade högtider, han påstod sig vara halvkristen ortodox. Vi firade ortodoxa påsken och alla de här delarna. Och jag liksom tog efter lite grann och lyssnade liksom på musik från det här landet. Och liksom forskade lite grann i matkulturen. Jag gillar att laga mat. Jag tänkte, nu ska jag liksom laga den här grytan från det här landet. Och det påminner om hans barndom, berättade han. Och det här brukade liksom mina föräldrars föräldrar laga till mig när jag var liten. Och han berättade väldigt mycket om en farbror och kusiner som stod honom väldigt nära och som var som bröder och de har vuxit upp tillsammans. Så det liksom, och det var ingenting man ifrågasatt utan jag menar, om jag liksom säger att jag är svensk, det är ingen som kommer ifrågasätta en sån grej.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Du börjar anamma de här traditionerna och så. Vad är det mer som hinner hända här?
Ja, men vi fick ett barn då, efter några år tillsammans. Och den enda anledningen till att det tog så lång tid innan vi fick vårt barn var för att jag har svårt för att bli gravid. Hade det gått som han hade velat så hade det hänt redan första året vi blev tillsammans. För att det gick också väldigt snabbt när han, men jag tycker du ska ta ut din spiral och jag vill ha barn med dig. Och mitt ex har berövat mig mina barn så att jag är ju pappa men jag får inte leva ut och vara pappa och jag saknar mina barn. Och väldigt mycket på mitt mammahjärta spelade han väldigt mycket på. Men sen så visade det sig att det var inte så lätt för mig att bli gravid. Då, så att det går några år innan jag blir gravid. Så vi får ett barn.
Och du hade ju då en dotter sen tidigare,
precis. Så att det, liksom, det kändes ju naturligt och hon ville ju jättegärna ha syskon och så att det var liksom, och jag kände att det här var min sista chans för att få ett till barn, så jag vill ta den chansen då. Och vi går isär när vårt barn bara är ett par månader. Bara där var ju också jättemärkligt sättet vi gick isär på, för att under vår relation, för han var väl, kunde vara väldigt våldsam och aggressiv, även om han inte direkt slog mig, men han kunde liksom låsa in mig eller knuffa, buffa, dra och slita. Var väldigt hotfull, han använde väldigt mycket skrämseltaktik. Men när vårat barn är 3 månader så hittade jag droger. Och där var liksom, jag bara, nu du får dra åt helvete rent ut sagt. Alltså jag vill inte ha med dig att göra. Och han bara, okej, reste sig och gick. Och jag blev så paff då för att under extremt lång tid. När jag försökte göra slut med honom, jag kunde säga det är slut. Han kunde liksom bara titta mig i ansiktet. Nej, det är det inte. Jag försökte kasta ut honom. Han gick, kunde komma tillbaka. Han kom tillbaka, låtsades som ingenting. Jag åkte hem till en väninna som då bodde 50 mil bort från oss. Han dök upp där. Han dök upp utanför mitt jobb. Alltså det gick inte att bli av med honom. Och så helt plötsligt så bara reste han på sig och gick. Nu i efterhand så lärde jag ju mig då att det är ju för att när vårt barn kom, han kunde alla mina rutiner. Han visste att jag inte skulle vara ute och festa eller ute och träffa någon. Han visste att efter 7 då är jag hemma och jag nattar. Han hade sån kontroll över situationen. Så därför var det så enkelt att resa sig och gå. Och där hade vi det här bandet knutet till varandra. Att det liksom, jag kan resa mig och gå nu för jag vet att hon alltid kommer behöva höra av sig till mig.
Och den här tiden då, för det går några år här då innan ni får barn.
Mm.
Berätta om den här psykiska och fysiska misshandeln. Men också så vet jag att när vi pratade i telefon så berättade du också att ni... du beskrev att hela hans liv var byggt på lögner och fiktiva historier.
Exakt.
Och då kan du jättegärna nämna det här med hur ni flyttade från olika platser.
Ja, precis.
För prata fritt. Ja,
ja, och då var det ju att vi bodde i den här lilla staden och jag ville ju hela tiden komma närmare min dotter då, för hon bodde med sin pappa i en annan stad. Och han hade ju så mycket kontakter och så. Efter att vi hade bott tillsammans ungefär ett år, då sa jag liksom att nu är det nog dags att vi, för jag vill närmare henne nu och nu börjar hon bli lite större och liksom, och så att nu är det liksom dags då. Ja, ja, absolut. Så vi flyttade och han skulle hyra ut min lägenhet till en vän som han kände i den här staden då. Och där han hade fixat med allting och hyra skulle betalas så vi kunde inte ta något extra, men han kommer betala hyran då, och sådana saker. Jag tänkte, men ja, jag kör på. Så vi flyttar. När vi kommer till första boendet blev vi utkastade efter ett par veckor. Jag har ju hela tiden, jag har aldrig fått vara den som har kontakt med hyresvärdar och sånt. Allting skötte ju han. Alla pengar skötte han. Han hade ingen bankkort eller något bankkonto, så det var mitt kort och mina konton som vi använde. Och det var alltid, den personen är dum i huvudet. De försöker lura oss på pengar. Vi drar härifrån. Så vi började flytta runt. Och till slut sa jag bara, så jag mår inte bra psykiskt av det här, den här ostabila boendesituationen. Det funkar inte för mig. Alltså att leva som en vagabond, det går inte.
Hur kom det sig att han hela tiden ville flytta, tror du? Eller vad sa han?
Nej, men det var mer att det var korttids, alltså andra hans korttidsboenden. Sen så visade det ju sig att han betalade ju inte hyra. Så det var därför vi blev utkastade. Men då började det komma in att det här, att det är tyvärr så att min släkt är kända gangstrar, maffiafamilj och... Jag har maffian efter mig och det kom till den längden att jag började på riktigt frukta för mitt liv. Och jag var så här, vi måste gå under jorden nu. Alltså jag kände att det här är obehagligt, vem är de här människorna, jag har inte koll på dem. Och det är ändå en känd kriminell verksamhet eller så här nätverk som det står väldigt mycket om på nätet. När jag kollade upp det, jag tänkte det här är på liv och död. De här människorna är kapabla till mord. Så han fixar boende hos oss på ett hotell. Så vi bor på det här hotellet i några månader för att gömma oss för de här gangstrarna som är ute efter hans familj. Och jag blir ju automatiskt indragen för jag är ju gift med honom, så att jag har ju ett pris på mitt huvud också och på min dotter. Så det är viktigt för mig här då att byta telefonnummer, radera sociala medier, berätta inte för dem vart jag bor, vart jag är. Och jag blev ju väldigt paranoid där, så att jag liksom gick omvägar till jobbet och liksom omvägar till affären, försökte hela tiden tänka steget längre och så.
Men vi stämde där?
Nej. Det visar sig att absolut de här människorna existerar, men han har ingenting med dem att göra överhuvudtaget. Och det ironiska är ju att våran son har vars förnamn är namn som är väldigt typiskt att när man kommer från det landet han påstod sig att han kom ifrån. Och det hör man direkt när man säger till människor att han heter så. Då bara, kommer ni från här och här? Och hans mellannamn är efter hans kusin som han påstod sig hade blivit mördad, och han ville hedra sin kusin och det var väldigt mycket tårar. Och han var som en bror för mig, han betydde hela världen för mig. Det var han som lärde mig det här språket när min pappa inte gjorde det och de här grejerna. Och jag tänkte, självklart du ska få hedra din kusin, det är väl inget märkligt med det liksom. Så att det, ja, och sen vi levde därefter, efter de här lögnerna, och jag köpte allt han sa. Jag trodde på det, för att det liksom, den informationen jag fick fram från internet är ju så. Han drog ju inte sig för att prata inför folk vem hans familj är, vart han kommer ifrån. Jag hade ingen anledning att ifrågasätta. Det är en sån konstig grej att ifrågasätta.
Och också de här då traditionerna.
Precis, vi firade ortodoxa påsken, och också efter att vi hade gått isär fortsatte jag fira det med vårat barn. För att jag ville ju liksom hedra pappas minne, eller vad man ska säga, det är hans, även om jag inte kommer därifrån, även om det inte är mina kulturer och traditioner, så kändes det viktigt för mig, för mitt barn är hälften det här. Och på förskola hade de en förskolepedagog som kom från det här landet, och jag uppmuntrade henne, men du kan lära min son några ord, och liksom hund och katt, hur säger man det på ert? Hej, god morgon, kan du lära honom det här? Så att han har en grund i alla fall, liksom, för att det är väldigt viktigt, det här kulturella arvet är så viktigt för mig. Vi levde därefter, och det var inget konstigt, det är så där. Vi satt på den musiken hemma så han kunde få lite de influenserna från det landet liksom, och de grejerna.
Men du säger också här att allt det här var en stor lögn.
Ja.
Du ska få berätta om det alldeles strax. Men vad var det, förutom isoleringen och allt det här, var det också fysisk och psykisk annan psyk? Kan du berätta mer om vad han utsatte dig för under relationens gång?
Under relationen, alltså han var extremt svartsjuk och kontrollerande. Om jag pratade med en annan man eller hade manliga bekanta, så var de ville vara, alla män har ett äckligt tänk, och det måste ju jag förstå. De är bara ute efter en sak, och de vill bara utnyttja mig. Och jag är respektlös gentemot min man genom att vara bekant med den här personen, för att han trampade honom på tårna. Han i ilska slog sönder saker, kastade saker, alltså mina kläder, om han tyckte att de var för sexiga. Och nu i efterhand hade kunnat vara vilka plagg som helst. Han tog väldigt illa vid sig. Jag hade väldigt mycket problem med min vikt under en period. Och när jag liksom hade bestämt mig, jag ska gå ner i vikt nu. Liksom. Jag vill snygga till mig lite grann och känna mig bekväm i min kropp. Det tog jättehårt på honom. Att det var, vill jag snygga till mig för någon annan. Han var väldigt misstänksam, väldigt svartsjuk. På jobbet mot mina kollegor. När jag studerade också mot mina klasskamrater. Lärare till och med. Och han liksom bröt ner mig. Att, för under en period så hamnade jag lite konflikter med min familj, och det var också att jag är dum i huvudet, inte ens min familj vill veta av mig, vill ha med mig att göra. Jag ska vara tacksam att han ens vill det. Och som sagt, han slog aldrig mig, men det kunde vara när jag försökte resa mig, och alltså, det gick inte att bli av med honom. Jag kunde inte lämna honom, att be han lämna, kan du liksom, nu är det slut. Där när jag försökte också att blockera vägen, dörren, och liksom kunde knuffa och buffa och liksom hålla emot, och när jag liksom bara, vad håller du på med? Han bara, jag slår inte dig. Kasta nycklarna, eller när han lämnade. Och det här var något han satt i system. Sen när han låste dörren så låste han polislåset då. Också det här övre låset som vi bara hade en nyckel till. Det går inte att låsa upp inifrån. Så jag var ju fast i lägenheten. Och ibland kunde jag bara, jag kommer hem ikväll. Kunde vara borta i 2 dagar.
Och hur kändes det att vara inlåst så? Och inte ens veta när han kommer?
Extremt obehagligt. För det första satt jag i den situationen att när man lever under radarn, eller vad man ska säga, som vi gjorde. Så vi hyrde ju svart. Så jag vågade ju inte ringa hyresvärden och bara, hej, min man har låst in mig, för jag var rädd att sätta oss i problem så vi skulle bli hemlösa. Och bli utkastade, för att det var också så här att jag vill inte veta av några fester och liksom bråk i lägenheten. Och så, i och med att det är en olovlig andrahandsuthyrning. Och vi hade liksom levt så himla osäkert, så att för mig att tak över huvudet liksom blev, är ju så viktigt för en människa, men det blev ännu viktigare för att när man har bott på det här sättet. Så jag vågade inte ringa hyresvärden för att komma och öppna, så att jag var ju fast där, och ibland fast med min dotter där inne. Och tankarna gick ju att, tänk så började det brinna. Det var tillräckligt, jag kan inte hoppa ut från balkongen, då dör vi. Så att det liksom, det var extremt obehagligt. Men jag lärde ju mig också att det är bättre att vara tyst och bara vänta, för han kommer ju.
Mm. Ja, men det måste ha varit jättetraumatiskt.
Extremt. Extremt.
Och du berättade där, du försökte göra slut på olika sätt, mm. men du lyckas till slut. Berätta om den situationen igen.
Ja, för att det kom ju fram under årens gång här då, att han, för att han påstod till en början att det var ett gammalt bagage, att han hade narkotikamissbruk då. Men det visade sig med tiden att det var ett aktivt missbruk. Och jag försökte liksom få honom att sluta, och han ska sluta, och han lovar, och han sa, och han ska få, han har sökt hjälp, och men det var liksom nej, den personen är inte där, de ska ringa tillbaka, de har bokat tid, nej hon var sjuk så hon avbokade, det var väldigt mycket bortförklaringar. Och under min graviditet var det väldigt intensivt med hans missbruk, men jag är väldigt sjuk, jag blir väldigt sjuk under mina graviditeter då, så jag blir sängliggandes, så jag hade inte riktigt orken att tjafsa med honom, så jag tänkte typ så här, jag ska bara härda ut fram tills jag liksom har fött barn, får tillbaka min styrka och ork. Och då när våran son är 3 månader, ganska så exakt, så är jag på väg ut genom ytterdörren för att kasta soporna. Samtidigt så kommer han in, eller så här, står i trappuppgången, och jag ser att han håller på bakom elementet i trappuppgången. Och jag säger, vad gör du? Nej, ingenting, gå in igen. Och jag var så här, nej, jag tänker inte gå in. Och så går jag, så lyfter jag upp en påse och så hittar jag knark. Och jag säger, vet du vad? Alltså nej, du ska bara ut härifrån. Nu är det bra. Nu, jag har nyfödd. Jag har fått kejsarsnitt bara för några månader sedan. Jag klarar inte av dig mer, ut. Och det var liksom bara, okej, rycka på axlarna. Packade en liten väska och så åkte han. Jag blev så extremt paff. Otroligt paff. För här har jag försökt under flera års tid att göra mig av med honom. Men det har inte gått. Och nu bara reser du dig och går. När jag behöver dig. Vårat barn är bara några månader. Hur kan det vara så enkelt för dig att bara gå nu, när du har förföljt mig till jordens ände, när jag har försökt tidigare? Jag har varit otroligt chockad. Det kändes liksom också förnedrande på något sätt liksom. Också att hur kan det vara så enkelt? Och då var det så här, men jag kommer nästa vecka och har umgänge med honom. Och jag så här, då har han liksom planerat. Jag var så här, ursäkta, vad är det som händer?
Kan du berätta om de här förföljelserna också en gång till? Vad du sa att han hade förföljt under lång tid?
Ja, när jag försökte lämna honom under en period så flyttade jag till min väninna som bodde 50 mil bort. Jag bodde hos henne under ett halvår då. För att det blev för mycket i den här relationen. Som sagt, vi var hemlösa. Han hade kostat mig mitt jobb som jag hade då. Så hon sa så här, hon bara kom hit, jag har liksom plats i min lägenhet. Jag kan ordna mig ett jobb här så du får jobba lite extra. Så jag flyttar dit och jag säger liksom att jag lämnar honom. Och det här är i samband med att han sitter av ett fängelsestraff, ett kortare fängelsestraff. Så där hittade jag liksom en liten lucka att dra. Och så kommer han ut och han kan inte leva utan mig. Han vill ta livet av sig och det går, han kan inte fortsätta, och han, tiden i fängelset har ändrat honom, och jag måste ge honom en chans, och liksom, och där var det fel på mig att allting går, kan inte vara på mitt sätt, hur jag vill ha det, att liksom alla har vi olika svårigheter, och jag måste förstå att han har en viss problematik, så jag måste ju ha tålamod om jag verkligen älskar honom. Så jag hade kontakt med honom, men jag sa aldrig, jo men vi ska bli tillsammans igen. Och så helt plötsligt dyker han upp utanför hennes port. Och jag kan inte vara utan dig, och han gråter, och det var en sån extrem reaktion. Och jag sa, åk härifrån, hur kom du hit? När kom du hit? Och liksom, nej men jag kan inte vara utan dig, det måste du fatta, liksom ge mig en chans.
Och han kunde dyka upp lite var som
lite
helst?
Lite var som helst, och då som sagt, då jobbade jag på det här stället då, som min väninna ordnade för mig. Och han dyker upp där en morgon, för det var ett nattjobb då, på morgonen när jag går av, så står han där utanför, och jag tänkte, hur fan vet han vart jag jobbar? Och då, för jag hade liksom inte varit öppen med det, och jag hade inte sagt liksom, den där jag hade sagt att nu är jag hemma hos den här väninnan och så. Och han dyker upp där och, ja men snälla, kan du prata med mig, ge mig en chans, kan vi inte bara sätta oss ner och prata liksom helt villkorslöst, liksom ingen press eller någonting, bara hör på vad jag har att säga. Och där berättar han att nej, men jag har kollat på, jag ska ordna med lägenhet och jag ska få jobb och jag ska lämna urinprover så att du får se att jag är ren. Och så han övertygade mig.
Men där då, så går han bara sen. Vad händer, vad är, liksom, hur uppdagas, hur får du fram allting om det här dubbellivet?
Och den... ja, livet, alltså, han lämnar ju, så det var ju skönt. Och i och med hans narkotikamissbruk, så jag kom överens med hans mamma om att hon får vara med under umgängestiderna. Då, för jag vill inte lämna vårt nyfödda lilla barn med honom ensam, och det var inga konstigheter. Men det var väldigt mycket, han flyttade runt väldigt mycket och skyllde på boendesituationen. Men du vet hur svårt det är att hitta lägenhet och sånt där. Och jag försökte vara förstående, absolut. Och jag försökte möjliggöra ett umgänge liksom. Och sen så går det, ja, men ungefär 1,5 år. Och då ringer telefonen. Och jag kommer ihåg än idag, alltså, vilket datum, vilken tid det var. Jag sitter hemma med vårt barn och det ringer ett nummer. Och jag svarar, och så är det en kvinna på andra sidan. Hon presenterar sig och hon säger att jag, det är jag som har tagit hand om din son det senaste året. Jag tänkte, alltså, vem fan är du? Vad har tagit hand om min son? Vart bor du och vad gör du? Hur gammal? Alltså, det, jag blev så paff. Jag bara, vad har tagit hand om min son? Och då visade det sig att hon berättade, hon bara, jag har precis haft den värsta helgen i mitt liv. Jaha, vad då då? Då har det visat sig att han har ju levt ett dubbelliv med henne. Han har haft en lägenhet på en helt annan plats. Han har lämnat våran son hos henne. Så hon har tagit hand om honom. Han har åkt och hämtat honom från mig. Åkt hem till henne, lämnat. Påstått sig åka till jobbet. Men egentligen varit med sin andra kvinna. Och det här har han satt i system. Och jag var så här, men okej, vad vet du om honom? Hon liksom berättar, men han jobbar med det här och det här. Jag sa, nej, det stämmer inte. Han har inget jobb. Och så frågar hon mig, stämmer det att han har barn sedan innan? Jag sa, ja. Och det var helt en nyhet för henne. För att han hade inte sagt, han hade liksom bara sagt att han har det här barnet med mig. Han har sagt till henne att han kommer från ett helt annat land. Talar ett helt annat språk. Jag tänkte, och då säger jag till henne, nej, men... Jag måste stoppa dig. Nej, han kommer inte från det landet du säger, utan han kommer från det här landet. Det är därför våran son heter som han heter. Och då frågar hon mig, hur vet du det här? Är det någonting som han har sagt, eller är det här någonting du har fått bekräftat? Och när hon säger det här till mig, då bara liksom är en polett som bara trillar ner. Och jag var så här, nej, men det här är någonting bara han har sagt. Och jag vet ju om att han ljuger väldigt mycket. Och jag tänkte, jag måste ta reda på vad det är, vad som är vad. För att jag kände där hela min verklighetsuppfattning gungades. Och vi liksom pratade vidare när vi satt i telefonen ungefär 4 timmar. Och jag frågade henne hur han, liksom, okej, vart är den här lägenheten? Vem är den här andra kvinnan? Och den andra kvinnan hade en helt annan bild av mig. Att jag var psyksjuk, jag var narkoman, jag hade alkoholmissbruk. Jag var en ondskefull människa. Men ironiskt nog inte tillräckligt ondskefull för att han ska ta våran son, utan... lagom ondskefull så att jag fortfarande kunde få vara mamma då. Så vi lägger på där då. Så att, och jag kunde inte sova på hela den natten. Jag tänkte, okej, hur ska jag få fram den här informationen? Vem är han? Vad heter han? Hur gammal är han ens? Jag vet, alltså, det liksom skakade om hela min värld. Det blev lite, alltså, känslan av obehag bara sköljde över mig. Så jag ringer till Skatteverket. Och så, för att han påstod sig, ja, men jag har... det här efternamnet just nu för att jag bytte till min mammas efternamn när jag blev osams med min pappa. Då ville inte jag bära hans efternamn. Så att jag ringer Skatteverket och så uppger jag hans personnummer. Och så frågar jag liksom, vad hette han innan han bytte till det här? Och då säger hon ett helt annat förnamn och ett helt annat efternamn. Som inte alls har någon koppling till det ursprung som han har haft. Och där... rasar hela min värld.
Så de här traditionerna och hela den här livsstilen då?
Det är bara någonting han har sagt och jag har levt därefter. Och jag har tvingat på det här på ett barn och hans namn blev helt plötsligt Gud. Och jag tänkte, det här mellannamnet som han är död, alltså som han har efter en död människa, det visade sig att han har ju ingen koppling till det här. För jag frågade då, okej, men liksom, jag satt och efterforskade med Skatteverket, okej, kan du kolla upp det här namnet, vem har burit det här namnet också, så de har ingen connection överhuvudtaget.
Men kunde han det här språket då?
Han kunde vissa fraser, men jag tänker lite, ja men jag studerade spanska i gymnasiet, jag kan lite fraser på spanska, men det gör ju inte mig spansk för det. Och jag fick ju aldrig träffa någon, jag har aldrig träffat någon, några kusiner, några farbröder, mostrar eller någonting. Bara honom.
Och sen det här då att han hittade på om de här farliga kriminella människorna och ni flyttade omkring och det stämde inte.
Det stämde inte.
Varför flyttade, varför ville han att ni hela tiden skulle flytta omkring?
Jag tänker att han har varit skyldig människopengar, men det är inte i den omfattningen som han påstod sig. Och sen tror jag också för att sanningen inte ska komma fram om vem han faktiskt är. För att det är så stort, de här grejerna. Så jag har ju byggt hela mitt liv, hela våra liv har varit kring de här lögnerna. Så om jag då har kontakt med människor som kanske kan faktiskt spräcka hål på de här lögnerna. Så att jag tror att det har varit en av hans taktiker för att isolera mig ännu mer. Vilket han lyckades med.
När det här kommer fram då och du börjar gräva i det här och pratar du med honom? Eller?
Jag försöker konfrontera honom. Så att jag skickar ett sms till honom och säger, men du har ju aldrig hetat det här och det här i efternamn. Du har ju hetat det här. Det här är, för att han hade tydligen då bytt plats på sitt förnamn och mellannamn. Så det namnet som han påstod sig att han hette i förnamn är egentligen hans mellannamn. Så jag säger, men du heter ju inte så här och så här. Och den här personen är inte din farbror eller den här personen är inte din pappa. Då svarar han bara. Och det var så liksom bara med en mening. Nej, det stämmer. Jag hette bla bla bla. Det är mitt barndomsnamn. Och sen en emoji, en smiley. Och jag bara tänkte, gud, du är sjukare än vad jag någonsin har kunnat. Alltså, imagine ens. Du är så rubbad. Du är så rubbad. Så jag blir nästan till hysterisk. Jag tänker, din sjuka jävel. Alltså, vad fan har du hållit på med? Alltså, tror du att du är? Jag bara, du har inte bara förstört mitt liv, utan min dotter också, ditt barn. Jag bara, här har jag suttit och försökt lära honom ett språk som han har alltså noll, alltså connection till. Jag bara, vet du vad, jag ska byta namnet på våran son. Jag tänkte att jag ska liksom göra en annan version, för det finns liksom ett svenskt namn, svensk version av det här namnet. Och han bara svarar mig, varför ska du göra det? Han har ju ett jättefint namn. Och jag bara tänker, han är inte frisk. Och jag tänker, vilken verklighet lever han i? Har han en helt annan verklighetsuppfattning? Är han psykiskt sjuk? Vad är det för fel på den här människan? Han har aldrig tagit ansvar över de här sakerna, utan när jag har fortsatt att pusha honom så har han liksom, men vet du vad? Det är nog dags för dig att du kommer över. Gå vidare med ditt liv bara. Är det inte jobbigt att ha hakat upp sig på en människa som du har? Och sen är det, du vill ju kontrollera mig. Du är svartsjuk. Har du en psykos just nu? Jag kontaktade till och med hans mamma och jag frågar, vad heter han? Vart kommer han ifrån? Förstod inte jag riktigt vidden av också. Jag har ju inte riktigt fattat först nu efterhand vad en narcissist är. Jag har aldrig stött på en innan. Så jag har ju inte riktigt förstått heller hur deras släktingar och vänner kan bete sig och vara. Så hans mamma börjar bli väldigt spydig mot mig. Och liksom, men vet du vad? Hon svarar aldrig på vad han heter. Utan inte heller bara, gud, vad är det du säger? Utan liksom bara, men om han är en så himla hemsk människa, varför lämnar du över din son? Och jag sa, för att han är ändå hans pappa och jag har inte vetat om liksom, alltså, hur stort det här faktiskt är. Så att hon ger inte mig några besked heller kring det här. Och ju mer hon liksom bara pratar runt det, ju mer får jag bekräftat att hon har säkert varit medveten om det här. Så jag började också efterforska och kolla upp på Lexbase. Där är han ju dömd för häleri, bedrägeri, narkotikabrott, alltså stölder, misshandel. När jag då har konfronterat honom med de här sakerna och då liksom har fått kontakt med den här flickvännen som har haft hand om min son då, så börjar jag bara tänka liksom att jag känner inte den här människan. Vad är det jag faktiskt vet om honom? För jag måste där också radera bort allting som jag har trott att jag vet om honom. Och trott att jag känner honom. Och liksom och de sakerna. Utan då blir det så här, okej, vad är det jag faktiskt vet? Jag vet att han är våldsbenägen. Jag vet att han är bedragare. Jag vet att han är hemlös. Han är arbetslös. Han lever som kriminell. Jag måste utgå nu från de sakerna jag faktiskt vet. För att där också i samband, för den här kvinnan har jag än idag kontakt med. Hon har gått och blivit en av mina närmaste. Och det är ofta när vi pratar om det som hon säger liksom, är det här någonting han har berättat eller någonting du faktiskt vet? Och det är väldigt ofta som jag säger, nej, det här är bara något han har sagt. Så jag kan ju inte veta. Så då måste jag ju utgå från de sakerna jag faktiskt vet om honom. Och där börjar jag successivt kapa kontakten. Sätta gränser för det här med umgänge. Och de sakerna också.
Får du hjälp på något sätt med socialtjänst, psykolog?
Vid det här tillfället nej. För där har jag också, för att under den tiden som han har levt det här dubbellivet och vi har levt på det sättet. Det jag har sagt till honom att vi måste vända oss till socialen. Vi har inga pengar. För han jobbade inte och jag hade en hel del ströjobb. Så vi har inga pengar, vi har inget boende. Och där var det också det här att, ja, men förstår du inte, om du vänder dig till socialen, de kommer ta ditt barn, för då på den tiden jag bara hade ett barn då, de kommer ta din dotter ifrån dig och du kommer sätta dig själv i problem och det här kommer hända. Så han skrämde upp mig, för jag har ingen erfarenhet av socialtjänsten, jag har aldrig haft problem liksom på det sättet och har behövt vända mig till dem med pengar eller umgänge eller boende eller någonting. Så att jag vågade inte till en början, och i och med att jag kände själv att jag hade varit delaktig och medveten om vissa saker, så kände jag att jag var väldigt bunden. Jag måste bara hålla käften och liksom försöka städa upp den här röran själv. Men jag har kontakt då med en terapeut som till en början var så här, okej, det här är jättemärkligt. Och ju mer jag berättar för henne, ju mer börjar hon liksom att han är narcissist, han är psykopat. Han är inte frisk. Du har med en jättesjuk människa att göra. Du måste vara försiktig. Och där börjar vi prata om lite grann också att inte tränga in honom i ett hörn. Hon sa, du måste nog hålla på den informationen. För att jag blev som sagt väldigt hysterisk och liksom ville ha svar. Det är väldigt många år. Det är ju nästan 10 år jag har med den här människan att göra. Nu då. Och då, hon var så här, tänk på att en människa som är trängd är kapabel att göra till vad som helst. Nu har ju du synat hans bluff. Så var försiktig. Så att där måste jag också börja vara försiktig med saker och ting. Och distansera mig från honom.
Och barnet då? Är det gemensamma barn? Hur blir det med det barnet? Och
De hade umgänge, men i samband med att den här kvinnan då har kommit på honom har ett helt annat dubbelliv också. I takt med att hon försvinner. För att det var också lite lustigt, för att jag tyckte under en period att, men gud, umgänget verkar fungera. Våran son kommer hem, han är hel, han är ren, han är glad, han har ätit, de har lekt och alla de här grejerna. Så jag tänkte, okej, men min exman kanske är dum i huvudet, men vårt barn verkar må bra i alla fall. Liksom, och det är det som är det viktigaste för mig. Jag skiter ju honom hur han lever och har det. Men när hon försvinner ur bilden, då börjar det krångla. Nej, jag kan inte hämta den här veckan, nej, jag kan inte. Jag kan bara ha några dagar eller jag kan bara ha någon timme. Men jag behöver kläder och jag behöver det här. Och där var det ju väldigt tydligt för mig att det har bara fungerat för att det är hon som har haft hand om honom. Inte han. Och det kommer till den punkten till slut att jag säger att det är sista chansen. Sen kommer jag ta honom. Och tar jag honom, då kommer du aldrig mer få se honom. Jag kommer göra allt i min makt för att skydda min son från dig. För jag vet inte vem du är eller vad du är. Och i samma veva så får jag upp där då, för att jag håller ju kontinuerligt någorlunda koll på honom. Och där kommer upp en dom på Lexbase ännu en gång på narkotikabrott. Så jag använder det som underlag, säger jag kommer inte samarbeta med dig längre gällande umgänge. För att i det här så har ju han gett mig ensam vårdnad. Mer eller mindre efter att jag typ hotade honom. Jag sa, du ger mig ensam vårdnad, annars går jag till polisen med allt jag vet om dig och din verksamhet. Med löfte om att om han ordnar upp sitt liv så självklart kommer jag skriva över så vi har gemensam vårdnad igen. Men det fattar ju jag såklart, det kommer inte hända. Och då använder jag det. Så nu har det pågått under så pass lång tid. Du blir aldrig ren. Dina lögner blir bara värre och värre. Så nu tar jag honom. Du får inte ha med honom att göra mer. Och så har det varit nu ett tag.
Mm. Och vad är det för läge du står i idag och hur mår du idag och hur har det här påverkat dig?
Det här har ju påverkat mig något enormt, för att också i samband med det här så har det visat sig att lägenheten hyrde han aldrig ut i andra hand, han bara sket i. Så att det slutade med att jag satt med enorma skulder, enorma skulder.
Lägenheten, är det den då som...
Den första som han flyttade in i, som när vi skulle flytta därifrån så han bara, men jag har ordnat med en vän som kan hyra den. Så då flyttar vi till den här andra staden då, så du kan komma närmare din dotter. Mm. Det visade att det fanns ingen kompis. Hans lägenhet som han hade när han flyttade in hos mig visade sig sen att han hade hyrt ut i tredje hand till en person. Och den personen hade fått besök av den riktiga lägenhetsinnehavaren. Och han liksom, han har sol och vårat alla. Han har svindlat alla.
Men ni skiljer er juridiskt?
Ja. Mm. Och jag får ensam vårdnad i samband med att skilsmässan går igenom. Och, och där sätter ju också nästa cirkus igång också. Och där tänker jag, för där måste ju han ha någon ny kvinna som han försöker övertyga. För ibland så kunde det komma så här sms med noll, alltså det osammanhängande. Du har stulit vårdnaden om min son. Och jag frågar så här, hur har jag stulit? Du har förfalskat mina namnteckningar. Jag är psyksjuk. Jag har inget jobb. Jag har inget hem. Och, ja. Men sen så det leder ju till nästa destruktiva relation också.
Om du berättar mer just här då, hur mer har det här påverkat dig framåt och vad har förvånat dig eller skrämt dig mest med allt det här?
Det har ju påverkat inte bara min psykiska hälsa att jag hamnade i en väldigt djup depression, utan också det här att han lekte med min verklighetsuppfattning, att jag inte längre visste vad som är vad. Hade inga kompisar kvar. Jag var isolerad under en väldigt lång period, så att jag brukar säga att liksom min hjärna blev som till mos. Att inte interagera med människor, att inte lyssna på musik, på radio, titta på tv under långa, långa perioder. Det förstör ens hjärna på ett sätt som är väldigt svårt att återhämta sig ifrån. Alltså, som jag sa tidigare, mitt tal blev också väldigt förvrängt på sätt och vis. Jag kände att jag kunde inte prata i en normal ton, utan det blev att jag liksom viskade. Att jag inte riktigt kunde höra mig själv prata. Att, man liksom, att jag började stamma. Svårt att få fram ord. Mina sociala skills blev ju också att jag som person är redan introvert. Och det blev 20 resor värre. Jag har blivit väldigt paranoid och misstänksam. Ibland på ett sätt så att det liksom skrämmer mig lite grann. Att det liksom att jag... Det är väl okej att kunna vara misstänksam mot människor och kanske inte lita på alla. Och jag menar, i vissa fall kan det till och med vara hälsosamt att inte lita på alla människor. Men att jag liksom har tagit det steget längre. Att den här personen kanske har någon kontakt till honom. Och det här är någon maskopi för att komma åt mig. För att jag har ju ändå outat honom med hans lögner till mina vänner och familj och hans familj och socialtjänsten och de här delarna. Att han kanske är ute efter mig. Att det har liksom, det har påverkat hela mitt liv. Efter den här relationen försöker jag då, som sagt, då har jag en liten bebis att ta hand om och se efter. Så det finns liksom ingen tid för mig eller mitt på något sätt. Så jag tänker att jag tar den här tiden att börja studera det här. Vad är en narcissist och hur fungerar de? Och så det går ungefär ett och ett halvt år innan jag vågar ge mig in på att börja dejta någon. Och det var efter liksom lite påtryckningar från mina vänner att gå ut och träffa någon och så, om inte så är det en trevlig middag, du får prata med en annan vuxen människa, få lite uppmuntran, liksom höja självkänslan, självförtroendet, få lite komplimanger och så. Så jag träffar en man då som verkade väldigt reko, och där hade jag satt upp en checklist att nästa relation jag ger mig in på, jag vill inte träffa någon som snackar en massa skit om sitt ex, utan jag vill träffa någon som har en relation till sitt barn, och det är 50-50 och den ska vara en närvarande förälder, han ska ha jobb och han ska ha, så att jag tyckte att jag hade en bra checklist på hur det liksom ska vara och för att jag ska liksom kunna liksom se vad som är vad. Så jag träffar den här mannen också via sociala medier, och jag är ju väldigt trasig när jag träffar honom, hade börjat jobba igen lite grann då, Och jag kände liksom att nej, men ärlighet varar längst. Och om jag kör med öppna kort, jag kommer träffa någon som älskar mig för den jag är, trots mitt bagage. För jag visste ju också så här, med tiden kommer det vara så att jag kommer vara ensamstående. För jag visste att det bara var en tidsfråga. Så jag berättade för honom att det här, jag har varit gift med en bedragare. Han har ljugit om allt. Jag är fortfarande i det där stadiet att jag försöker läka. Jag har ett barn. Hans pappa kommer förmodligen försvinna med tiden. Han är inte normal och han är inte frisk. Och den här mannen uppfyllde alla mina krav. Det var liksom jobb och han hade sitt barn 50-50 och sådana saker. Men det fanns vissa röda flaggor. Men någonstans också började jag där ursäkta. För att han uppfyllde mina krav och de här röda flaggorna var inte tillräckligt stora för mig. Sen så insåg jag att det jag egentligen hade gjort var att jag serverade mig själv till nästa narcissist. Och han liksom beklagade och tänkte, gud, det är så hemskt det du har varit med om och det är så sjukt hur han liksom har kunnat gå under radarn. Visste du inte om de här? Och han liksom klandrade inte mig. Han sa, men det är väl självklart, du är ju godtrogen och naiv och du vill se det goda i människor. Du är väldigt empatisk. Och han var väldigt lyhörd och han skötte sitt jobb och det var inga konstigheter. Han tog hand om sitt barn och jag var väldigt försiktig med att träffa hans barn och var väldigt försiktig med att han skulle träffa mina. Jag tänkte, det får liksom... Är det rätt så får det ta den tid det tar. Jag tänker inte ha bråttom. Och där var ju också en grej som jag tyckte att han liksom uppfyllde. Han hade inte för bråttom med mig. Han tog det väldigt lugnt och väldigt försiktigt. Det var inte gap och skrik, för det var också en annan grej som jag hade ärrat mig väldigt mycket. Om det var någonting vi var osams om. Han var väldigt kommunikativ, tyckte jag. Så jag var så här, okej, men det kanske är så här det ska kännas när det är rätt. Sen går det 9-10 månader. Jag får problem med lägenhetsinnehavaren som äger lägenheten som jag bor i. Och jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag tänkte, fan, sen nu, vad fan ska jag göra nu? Och då faller det väldigt bra ihop med, han hade en stor lägenhet och han sa, ja, vet du vad, 9 månader, det kanske är lite för tidigt att flytta ihop, men det är väl självklart du ska komma hit. Var ska du ta vägen? Tänk inte på, kom hit, vi är jättekära, vi älskar varandra. Det är väl självklart vi ska bo ihop. Målet är ju en vacker dag att bo ihop. Så vi kör på den nu liksom. Och det var redan första veckan som vi bor tillsammans som han började. För att han var, jag uppfattade aldrig honom som liksom en tjurig människa eller har dåligt morgonhumör. Men det började lite smått så. Dåligt morgonhumör och han började bli lite kritisk och så. Men sen så tänkte jag också, vi har liksom barnen var i samma ålder. Det var lite småtjafsigt mellan dem. Och man blir väldigt trött i huvudet när det är två småbarn som bråkar och kastar saker. Och de leker ju inte så tyst och de här grejerna. Och han drog det stora lasset ekonomiskt för att som sagt jag hade ju inte ett heltidsjobb. Så jag tänkte liksom att men det är självklart man blir trött. Han får ta lite extra pass på jobbet för att kunna täcka upp för att jag och mina barn är här nu. Sen så började det komma fram. Jag hittade anabola steroider hemma. Men det var så här, nej, nej. Först var det att det var inte hans. Sen visade det sig, nej men det här är för fettförbränning. Det här är inte anabola. Ja, okej. Okay. Han pratade väldigt illa om sitt ex. Hon, och det var också något som jag reagerade på. För jag tänkte, alltså det känns inte okej. Okay. Alltså prata inte om henne. På, alltså, för att det var aldrig någonting konkret. Alltså det var bara, hon är dum i huvudet. Eller hon är så äcklig. Eller liksom, det var inte så här, jag tycker att hon är en dålig människa för att hon gör det här och det här. Utan bara... Alltså väldigt grova ord, alltså glåpord och sådana saker. Jag tänkte så här, men sluta nu, liksom. Prata inte så, liksom, prata inte inför barnen eller inför din son. För att vad du än tycker så, det är ett barn, ett barn. Han kommer alltid älska sin mamma och det, liksom, det kändes inte rätt. Och återigen, jag har en väldigt civiliserad relation till mitt barns pappa då, min dotters pappa. Och så, och jag tänkte liksom, jag hade inte gillat att han pratade så illa om mig. Men jag tänkte, ja, det är väl skitsamma. Första riktiga varningsklockan var, då hade vi bott tillsammans 1,5 månad och jag har en väldigt nära anhörig som går bort i en olycka. Det tog väldigt hårt på mig, det är första gången i mitt liv jag får vara med om ett dödsfall så nära inpå och det var fruktansvärt. Och då när jag får sms från min syster där hon berättar vad som har hänt och jag liksom bryter ihop och det känns som jag ska svimma. Och han, vad är det som händer? Så visar han smset och han bara, jaha, och så bara går han och jag bara tänkte, vad är det här för reaktion? Men jag tänkte, okej, det kanske är en chock för honom. För det var ändå lite under dramatiska omständigheter också. Och där började jag ursäkta igen, men liksom, jag fick aldrig någon stöttning riktigt i den sorgen. Så där började jag känna lite distans. Jag tänkte, det här är lite, det är inte den personen jag lärde känna liksom, på det sättet. Han är inte så kall, han är väldigt empatisk. Och speciellt när det kommer till mig så är han väldigt känslig och så. Så det var inte mer än så. Sen så får jag ett jobb, att jag ska åka iväg och jobba en vecka utomlands. Och vi pratade ihop oss, och det var ett jobb som skulle generera väldigt bra pengar då. Jag sa okej, det känns väldigt jobbigt att åka ifrån min son, speciellt när relationen till hans pappa har varit som den är. Och för att jag har ju fått ett extremt kontrollbehov gällande våran son, eller min son då. Och så har man litat på mig, det är under en kort period och det är inga konstigheter, jag lämnar och hämtar på förskola, jag jobbar och vi ringer på FaceTime och sådana. Han liksom uppmuntrade mig verkligen till att åka, speciellt när han fick höra hur mycket pengar det faktiskt rörde sig om. Så jag tänkte okej, och sen ville jag ju dra mitt strå också och bidra med pengar, och det kändes väldigt jobbigt att leva på någon annan på det sättet. Så jag åker iväg, är borta, och när jag är iväg då så skriver han till mig imorgon och säger, du, det har hänt en sak. Och jag tänker direkt, åh gud, hjälp, alltså, ja, gäller det min son? Nej, det har ingenting med honom att göra. Det är nämligen så att jag har tagit ett återfall. Ett återfall av vad då? Han har då tydligen tidigare i sitt liv haft ett kokainmissbruk. Han har tagit min son och lämnat honom hos sin mamma för att åka och knarka. Jag går i taket, för det första så liksom får jag massa flashbacks från mitt äktenskap. Och jag liksom, vad då lämnade jag? Och jag var skitförbannad. Jag tänkte, ska du ha en jävla... Han bara, men jag lämnade, det är inte så att jag satt och knarkade med honom. Jag tänkte, ska du ha en medalj för att du har lämnat bort honom? Jag bara, du vet efter allt jag har gått igenom. Vad gör du? Vad då missbruk? Vad då återfall? Jag är inte ens i landet. Vad är det som händer? Och där vänder han. Och så, då säger jag till honom, jag bara, vet du vad? Jag ska ordna så någon, antingen någon av mina syskon eller någon vän kommer och hämtar honom. Det är slut mellan oss nu. Och han vänder och bara, ska du hämta honom så ska jag ha 20 000 utav dig. Annars så blir du eller den personen som hämtar honom skjuten. Och jag säger, ursäkta, vad sa du nu? Nej, jag ska ha 20 000 om du ska hämta din son. Och där tänkte jag, okej, ska jag ringa polisen? Vem ska jag ringa? Är han kapabel till det här? Vad är det som händer? Alltså, vet, jag kände att jag fick en sån, alltså, där, overklighetskänslor. Jag är inte i landet, hur ska jag ta mig dit? Och jag försökte bara ta det lugnt, vad är det med dig? Han bara, nej, vem tror du att du är? Du ska inte prata med mig på det här sättet. Och jag har tagit hand om ditt barn för du ska åka och jobba. Du har säkert varit otrogen mot mig när du har varit där. Och det var också så här, jag har aldrig uppfattat honom som svartsjuk. Jag tänkte, vad är det du säger? Vad är det som händer? Så jag kontaktar hans mamma. Jo, det stämmer, din son är här. Och jag säger, håll honom där. Jag försöker lösa att någon kommer och hämtar honom. Och jag frågar då om min sambo, liksom, jag bara, är han påtänd just nu? Hon bara, nej, men jag ska åka dit. Jag bara, nej, jag vill inte ha honom nära min son om han är påtänd. Hon bara, nej, men okej, men då väntar hon. Bara, ta det lugnt, han är trygg och säker. Jag bara, snälla, skicka bild, jag vill se min son. Ring mig på FaceTime, jag fick sån panik. Så hon var lite medgörlig, men hon var ändå väldigt kort mot mig. Men jag tänkte, så jag skiter i henne, liksom, det är inte ens dig det handlar om just nu. Hon var så här, vi sköter kontakten du och jag, det blir bara fel om du och han pratar. Så att jag liksom pratade med henne, och i och med att min son var med henne så kände jag liksom så, jag håller kontakt med henne. Så hon försökte lugna situationen och jag försökte lugna min sambo då. Och så går det en dag till och sen så ska jag komma hem då. Och han var så här, men jag var fortfarande påtänd, förlåt, jag vet inte vad som flög i mig, jag har aldrig betett mig så här. Det stämmer att jag har haft missbruksproblem, jag har inte haft det liksom, nu när vi har varit tillsammans. Och jag tog ett återfall och där fick jag flashbacks. Det var, allting var på grund av, för att han älskar mig, för att han saknar mig. Och jag såg ingen charm i det, utan jag var så här, du lägger inte det här på mig. Allt det här är du och bara du, det här är inte jag. Det finns ingenting som heter att du ska sakna mig så mycket, att du ska ta ett återfall, lämna mitt barn, utsätta mig för en utpressning. Det är liksom, det är absurt. Och så satt jag i den här situationen att jag var utlämnad med boende igen. Med en dålig ekonomi. Och han grät och han grät och han kan inte leva utan mig. Och lämna inte mig, jag lovar att gottgöra dig. Jag ska söka hjälp och dela med andra. Så då var jag tillbaka på samma grej igen.
Och vi kommer inte prata så mycket mer om den relationen. För att det skulle ju bli i så fall ett avsnitt för sig.
Ja.
Men det jag tycker är så oerhört, ja, men ändå väldigt viktigt och intressant att lyfta upp. Det är just det här du säger med att du var så noga med de här. Ja. Och du hade kriterier, du hade ändå försökt att läka ett och ett halvt års tid. Mm. Och du hade de här, vad ska man säga, amen, det här och det här och det här ska jag akta mig för.
Mm.
Och så hamnar man i någonting sånt här, trots att den här personen har andra utåt sett fungerar.
Till en början, som jag sa, att det här är en väldigt, alltså en extremt avancerad abuse. Alltså, för att de är extremt kalkylerande, studerande, de manipulativa, de är gränslösa, de är empatilösa. Och en sån människa kan gå till de extrema längderna för att täcka upp för sig. Och därför blir det väldigt enkelt då att hamna i det igen och igen och igen. För att den här personlighetsstörningen drabbar liksom, kan drabba vem som helst, oavsett vem man är. Och den yttrar sig på olika sätt. Och att bara för att man utåt sett verkar städad betyder inte att man är städad inombords. Och där de aktivt liksom, för någonting som jag ofta fått frågan just liksom med min exman, det här med hans identiteter och ursprung, om jag liksom inte har märkt någonting, men liksom är inte, absolut man har dålig magkänsla, de här grejerna, men också när en människa aktivt jobbar för att du inte ska få veta sanningen, hur ska du kunna få reda på sanningen? Och sen också när du inte vet i vad det är du ska gräva. Men där är det ju viktigt också att lita på sin magkänsla. Jag brukar säga att hjärnan är för logisk och hjärtat är för känslostyrd. Men magkänslan är magkänslan. Och mitt problem i alla fall har varit att jag har en dålig magkänsla om någonting. Men om jag inte liksom har någonting konkret att gå på, då följer inte jag den magkänslan. Och det är där det kan bli farligt. Och de här människorna är väldigt duktiga på det de gör. Väldigt, väldigt duktiga på det de gör.
Om du skulle se ditt liv idag och med de här erfarenheterna, och ja, om du ska sammanfatta med det här äktenskapet, och vad har du tagit med dig? Vad tror du att du kan ta med dig framåt?
Att liksom, min checklista har blivit mycket längre nu, definitivt. Att lita på min magkänsla. För en sak som jag har funnit väldigt mycket tröst i, som jag till en början tyckte var en stor sorg, är det här att man bildar ju ett traumabond med de här människorna. Och för vissa människor kanske man kan kanske de tycker att det är sorgligt att det inte är äkta kärlek, men för mig har det känts skönt att det här är inte äkta kärlek. Det här är ett trauma som gör mig bunden till den här människan. Och det där som har gjort att man inte går tillbaka liksom, och det har varit enkelt att kapa. Och det är där som jag tänker att jag ska ta med mina framtida relationer. Att lita på magkänslan. Veta, alltså kärlek är inte jobbigt. Ska inte göra ont. Och samma sak som man kräver av sina vänner och familj. Det är samma sak du ska kräva av din partner. Känns det inte rätt så är det inte rätt. Älskar man och respekterar varandra så gör man det. Det yttrar inte sig på det här sättet.
Är det någonting annat du skulle vilja lägga till? Alltså någonting om hur du lever idag eller om du har relationen kvar med den här andra mannen?
Nej, den är helt bruten. Jag har kapat helt på honom. I och med att jag såg väldigt mycket liksom, i efterhand, för det var väldigt mycket så här, otrohet som kom fram och sådana saker också. Att jag liksom kunde, för att ironiskt nog hur olika de än är utseendemässigt, uppväxt, ursprung, alla de här grejerna, de är kopior av varandra. Och det är det som jag har, som har gjort det enkelt för mig, att nej, det här är ingenting att gå tillbaka till. Det är inte kärlek från min sida, det är inte kärlek från hans sida. Det är en form av besatthet och jag vill inte vara en del utav det. Så där har jag kunnat vara mycket duktigare och jag är väldigt stolt över mig själv, för hade det varit för några år sedan, då hade jag accepterat förklaringarna och ursäkterna och tårarna och lögnerna. Det gör jag inte idag. Jag är mitt uppe i en eventuell rättsprocess nu. Och där också är jag väldigt stolt över mig själv, att jag faktiskt vågade polisanmäla och stå fast vid det. För det vågade jag inte med min exman. Jag blev väldigt manipulerad och att det kunde ha konsekvenser för mig. Och att det är liksom att jag kommer få någon form av upprättelse. Och den känns väldigt viktig. Det känns väldigt viktigt för mig att jag ska få känna mig som människa igen. att jag har ett värde